الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بفوتشت تقوينا كتاب أدب المفرد أو إمام المحدثين إمام البخاري رحمه الله تعالى Vi har kommit fram till kapitel 236, Bab Fadli Iyadat al-Marid, kapitlet om dygden och belöningen i att besöka de sjuka. Och där berättas det från Asma radiyallahu anha, där hon säger att den som besöker sin broder kommer att vara i paradisets trädgårdar. Och då så sa man till Abi Qilaba, en av dem som berättar hadithen, vad menas med paradisets trädgårdar? Då så sa han typ dess utkanter eller dess utkanter. Och då så frågade man Abi Qulaba, vem berättar Abu Asma denna hadith ifrån? Afrån, det var Abu Asma och inte Asma. Vem berättar denna hadith Abu Asma? Vem berättar Abu Asma denna hadith ifrån? Och då så sa han från Thauban, från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja, i den här hadithen så finner vi en av de stora belöningarna som finns i att besöka de sjuka. Och det är att personen som besöker en sjuk är yani går och plockar frukter från paradiset, kan man säga. Som det nämndes i vissa förklaringar. Ja. Och då så säger också vissa lärda, eller han är på en väg till paradiset. Och båda, som Imam Nawawi nämner, innebär en och samma sak, att det här är en gärning som leder till paradiset. En gärning som leder till paradiset. För att plockar man frukter i paradiset är man i Jannah. Och går man mot Jannah så är man på väg till paradiset. Så att besöka sjuka människor är en av de vägar som leder till paradiset. Vad finner vi också att ibland som Salaf brukade göra, de brukade förkorta. Att man ville få fram ett budskap. Så Abu Asma nämner själva hadithen utan att nämna dess grund eller källa. Men då så frågar Abu Qilaba, vem har Abu Asma hört denna hadith ifrån? Och här finner vi också, som ulema nämner, hur måna salaf var om al-isnad, om berättarkedjan. Vem har sagt det här? Var kommer det här ifrån? Vad har du för källa? För de var väldigt försiktiga när det kommer till religionen. Vem man tar sin religion ifrån. Är det här en säker källa? Är det här pålitligt eller inte? Och då så säger då Abu Qilaba, eller det sägs till honom, att det här har Abu Asma hört från Thauban radiyallahu anhu, som har hört det från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja. Nästa kapitel, kapitlet om att prata med den sjuka som man besöker. Eller att den sjuka pratar med den som besöker. Och där så berättas det från Muhammad ibn al-Munkadir, att en grupp med människor från moskén gick för att besöka Umar ibn al-Hakam ibn Rafi' al-Ansari radiyallahu anhu. Och de sa till honom, ja Abba Hafs, berätta någonting för oss. Och då så sa han, jag hörde Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma säga att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, den som besöker en sjuk går i rahma tills han sätter sig, och yani då sätter han sig i denna rahma och han får sitt fäste i denna rahma. Ja. Och denna hadith är också autentisk enligt Sheikh Albani. Så här nämner författaren kapitlet om att tala med den som man besöker, eller att den som besöks talar med dem som besöker. Och här nämner Sheikh Abdurrazak al-Badr i förklaringen att det här går tillbaka till vad som är bäst för den sjuke. Själva syftet med besöket är att göra dua för den som är sjuk, visa att man bryr sig, tröst och vara där som en broder. Och syftet med besöket är inte att göra det svårt för personen. Att den som är sjuk ska känna att det är jobbigt. Eller hur? Att man går dit och sitter där i flera timmar och sen personen vill sova, personen har ont och så vidare. Så det går tillbaka till, som vi nämnde förra lektionen, vad som är bäst för den sjuka. Och grunden är att besöket är kort. Du går dit, du hälsar, du gör dua för personen. och Jenny kanske säger någonting och så går du därifrån. Men vi sa också om personen uppskattar och vill ha din närvaro, så är det bättre att stanna kvar. Så att det går tillbaka till personen. Och vad man säger går också tillbaka till personen. Vad som är bäst att säga, hur mycket man säger och vad man säger. Så när de då besökte denna sjuke man så, från Sahaba, så sa de till honom: ja, Abu Hafs, berätta någonting för oss. Här finner vi också hur Mona Salaf var om att ständigt öka sin kunskap. Att de frågar den här sjuka personen om någon hadith. Mashallah. Och alhamdulillah, han delar med sig av den kunskapen han har. Så han gav dem denna mycket vackra hadith, att den som besöker en sjuk person går i Allahs rahma, tills han, yani, sätter sig i Allah Azza wa Jalls rahma. Så att här finner vi återigen en tillbelöning i att besöka de sjuka. Och det är att personen är i Allah Azza wa Jalls rahma när han besöker sin sjuke broder. Nästa kapitel, Bab man salla indel marid, kapitlet om den som ber hos den sjuke. Och där så berättas det från Amr, från Ata, som sa att Umar ibn Safwan, och han nämnde Sheikh Albani att det som är korrekt är att ibn Umar besökte ibn Safwan. Att igen, det finns ett skrivfel här. Att Abdullah bin Umar besökte ibn Safwan. Och bönen kom in. Fahadarat i salam. Så ibn Umar ledde dem i bönen. Och så sa han, eller han bad två raka. Och han sa, inna safarun. Vi är resande. Och Sheikh Albani nämner också att denna är autentisk. Så här är kapitlet. Att be hos den som man besöker. Och här nämner ulema som Sheikh Abdirazak att yani, författaren menar inte här att det är sunna att be hos dem man besöker. Att det skulle finnas typ två raka för att besöka de sjuka. Utan det som skedde här var att han gick och besökte honom och bönen kom in. Det var tid för salah, så han bad. Och samma sak om du besöker en sjuk person och det är tid för salah, så kan du be där. Du kan be där. Eller du har som vana till exempel att be en specifik bön vid den här tiden, då kan du utföra denna bön. Till exempel du besöker en sjuk person 10 på morgonen och du vill be salat och boha. Du vill inte missa den. Då kan du be den, gärna på plats och så vidare. Så Abdullah bin Umar ledde dem då i bönen, men förkortade sin bön 2 raka och sen så sa han inna safar. Vi är resande. Gärna därför vi ber 2 raka. Och är också något som är sunna, och det är att om man är resande och leder andra i bönen så berättar man och säger att vi är resande. Vi är resande. Ja. Nästa kapitel. Kapitlet att besöka el-mushrik. Att besöka icke-muslimen eller den som då dyrkar andra än Allah. Och där berättas det från Anas radiallahu anhu att profeten a.s.w. hade en judisk pojke som brukade arbeta åt honom. Brukade tjäna honom. Och den här pojken blev sjuk. Så profeten a.s. gick för att besöka honom. Så han satte sig vid hans huvud. Och så sa han till pojken, aslim. Bli muslim. Och då så kollade pojken på sin far. Som satt på andra sidan vid hans huvud. Och då så sa hans far, ati abul qasim. Lyd Abul Qasim. Så pojken accepterade islam och profeten a.s. gick ut och han sa alhamdulillah alladhi anqadahu minan nar. Alhamdulillah som räddade honom från elden. Och i vissa hadither att pojken dog och att profeten a.s. beordrade sahaba att be över honom. Ja. Och den här hadithen är autentisk, den finns i Bukhari och andra källor. Kapitlet att besöka el-mushrik, yani icke-muslimer. Är det tillåtet, är det förbjudet, är det rekommenderat? Här säger ulema att det är rekommenderat om det finns en nytta, yani speciellt här, som att göra da'wa på personen. Det kanske är personens sista dagar i livet, sista stunder i livet. Så då är det sunna, om det finns hopp i att man kan kalla personen till islam. Och att man också visar islams goda sidor. att vi besöker folk, vi är snälla mot folk, vi är vänliga, vi bryr oss om andra. Så profeten al-Islam hade då den här judiska pojken som brukade arbeta åt profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och det här tyder också på att det är tillåtet att anställa icke-muslimer. Så profeten alaihi salatu wassalam gick då för att besöka honom och satte sig vid hans huvud. Och det kommer att komma ett kapitel här alldeles snart om att vart man ska sätta sig när man besöker de sjuka. Så han satte sig vid hans huvud. Och så sa han till pojken Aslim, bli muslim. Här nämner Sheikh Abdurazak en annan faida. Och det är att här finner vi en väldigt viktig sak när det kommer till da'wah. Att innan man kallar personen till islam så är det rekommenderat att göra någonting gott till personen. Att visa någonting gott eller göra någonting gott. För det här kommer att uppmuntra personen att bli muslim. Som här till exempel att besöka honom. Vilket är en god gärning. Du besöker honom och kallar honom till islam. Eller du ger honom en gåva. Som profeten al-Islam brukade ge folk gåvor och kalla dem till islam. För man vinner deras hjärtan på detta sätt. Så att man ger människan en god gärning, en god tjänst. Säger vackra ord eller besöker personen, skänker en gåva och liknande. Innan man kallar personen till islam. För att på så sätt öppna personens hjärta och vinna hans kärlek och förtroende. Så den här pojken, när Rasul alaihi wasallam kallade honom till islam, kollade på sin far. Yani, vad ska jag göra? Och då så sa hans far, ati Abul Qasim. Lyd Abul Qasim. Och det här var ju profeten Muhammeds smeknamn alaihi wasallam, Abul Qasim. Och det här tyder också på att yani, när man kallar en person vid hans smeknamn, att man tycker om personen och yani, finner respekt för personen. Så den här juden säger till sin son, lyd Abul Qasim. Och ni vet ju att judarna som bodde i Medina, som Allah beskriver dem i Koranen, kände till Muhammed a.s. De visste att han var en profet, lika väl som de känner sina barn. Så de visste att han var en sann profet. Och här är hans son i de sista ögonblicken i sitt liv. Så han vill att hans son ska dö på den rätta religionen. Så han säger, lyd Abul Qasim. Och pojken, mashallah, blir då muslim. Och profeten Muhammed a.s. blev väldigt glad. Och när han gick ut så säger han, alhamdulillah, alladhi anqadahu minan nar. Alhamdulillah, som räddade honom från elden. Här finner vi också en till faida som Sheikh Abdurazak också nämner. Och det är att det är sunna att prisa Allah subhanahu wa ta'ala när man får någonting gott. Det är generellt. När du får någonting gott händer i ditt liv, att du tackar Allah azza wa jalla. Du säger alhamdulillah för det goda som du har fått. Och vad var det som gjorde profeten glad alaihi salatu wassalam? Att den här personen blivit muslim. Och det här är wallahi från de största av ni'am som människan kan uppnå. Att du kallar en person till islam och han räddas från helvetet. Alhamdulillah alladhi anqadahu minan nar. Och därför så säger också profeten Muhammed alaihi salatu wassalam att du vägleder en person till islam är bättre än röda kameler. Gärna att en person blir muslim på grund av det är bland det bästa som kan hända. Och det här var det som gjorde profeten lycklig alaihissalatu wassalam. Att kalla folk till islam, att folk blir vägledda, att folk räddas från helvetet och går in i paradiset. För han var en rahma, som Allah azza wa jalla säger, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Vi sände dig endast som en rahma till mänskligheten. Och han sa också i hadithen att Allah sände mig som en rahma. Allah sände mig inte för att förbanna folket. Så målet är inte att döda kuffar, att kuffar ska gå till helvetet. Målet är att rädda folk från helvetet och få dem till paradiset. Det här är vårt budskap och det här är vårt kall. Så det här är det som gör muslimen glad. Att vi finner att folk finner den rätta vägen. Naam. Nästa kapitel, kapitlet Bab ma yaqulu lil marid. Kapitlet vad man säger till den sjuke. Och där berättas det från Aisha radiyallahu anha att hon sa att när Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kom in i Medina, eller kom till Medina, så blev Abu Bakr och Bilal sjuka. Så hon sa att jag gick in till dem och jag sa: Ya abata, kayfa tajiduka? Hur mår du? Hur är ditt tillstånd? Wa ya Bilal, kayfa tajiduka? Och ya Bilal, hur mår du? Och när Abu Bakr fått feber så brukade han säga dessa poesiverser: Kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min sharikin na'lihi. Och poesi är alltid klurigt att översätta, men han sa ungefär att varje person vaknar upp med sin familj, musabbahun fi ahlihi. Ja, då säger vissa ulema yani att hans familj, han vaknar upp trygg i sin familj och de säger sabah al khair. Yani må Allah ge dig det goda denna morgon, det goda denna dag. Taib. Wal mautu adna min shirakin na'lihi. Och döden är närmare honom än hans skosnöre. Wa kana Bilal idha aqla'a anhu yarfa'a 'aqiratahu fa yaqul. Och om Bilal yani kände sig lite bättre och kunde prata så brukade han säga dessa poesiverser: Ala layta shi'ri hal abitanna laylatan. Yani jag önskar att jag fick möjligheten att sova en natt i en wadi, en dal som är omgiven av alla, yani idkhir wa jalil, två former av växter som fanns i Mekka. Eller att jag ska dricka vattnet från Mia Majinnatin, en brunn eller en källa som fanns utanför Mekka. Namn. Eller att jag då skulle vara vid de här vackra bergen utanför Mekka. Yani Bilals poesi handlar om hur fint det kunde vara när man bodde i Mekka. Växterna och det goda vattnet och de fina bergen och så vidare. Så Aisha radiyallahu anha gick till profeten Muhammad alayhi salam och hon berättade vad Abu Bakr och Bilal hade sagt. Och då så gjorde profeten dua alayhi salam och han säger: Allahumma habib ilayna al-Madina. Och Allah få oss att älska al-Madina, kahubbina Mekka au ashad, så som vi älskar Mekka eller ännu mera. Och sahiha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha. Och gör oss friska här i och ge oss baraka i våran sa' och i våran mudd. Och flytta dess feber och lägg den i al-juhfa. Och lägg den i juhfa. Och vi kommer förklara de här orden inshallah ta'ala. Nah. Här finner vi också många lärdomar från denna vackra hadith. Och denna hadith finns också i Sahih Bukhari och Sahih Muslim. Att Aisha radiyallahu ta'ala anha besökte hennes far och besökte Bilal. Då säger de också att det tyder på att det är tillåtet för en kvinna att besöka en man. Så länge hon klär sig korrekt och det inte innebär någon fitna. Taib. För att Bilal var inte hennes mahram, eller hur? Så att det är tillåtet, yani om det är inom islams ramar. Och när hon då kommer till sin far så säger hon då: Ya abata, kayfa tajiduk? Kayfa tajiduk? Fader, hur mår du? Här finner vi också lutfil uslub, hur hon talar respektfullt och vackert till sin far. Vilket är också någonting som man ska ta lärdom av. Att man tilltalar sina föräldrar med respekt. Ya abata, ya ummi och så vidare. Hur mår du? Och ya Bilal, hur mår du? Ja. Och sen då hur Abu Bakr brukade säga denna poesi om hur en person kan vakna upp på morgonen med sin familj och de säger till honom yani sabah al-khair, att må du få det goda under denna dag. Och sabbahaka Allahu bi khair, må Allah låta dig uppleva det goda under denna dag. Och hur döden plötsligt kan komma till en människa under dagen. Ja, du vaknar upp med familjen på morgonen, allting är bra, du är frisk och man gör dua för dig och sen subhanallah, döden är så nära, närmare än ashraq an-na'al, närmare än skosnörena på din sko. Vi vet inte när döden kommer. Det är inte så att ibland är man i ett hus och det finns någon från familjen som är jättesjuk, jättegammal, 100 år. Men döden kommer och tar någon som är yngre i huset. Är det inte så? Ja. Ibland undersöker läkaren den sjuka patienten och informerar honom om att hans tillstånd är kritiskt och så vidare. Patienten lever och läkaren dör. Kan det inte vara så? Så Allah, vem döden kommer till? Döden kan komma när som helst. Den är nära. Och det här var någonting som Abu Bakr, mashallah, var medveten om. Och Bilal också, mashallah, han gjorde denna vackra poesi och påminner sig själv om de fina dagarna som han upplevde i Mekka. Och då när Aisha radiyallahu anha gick och berättade detta för Rasul alayhi salatu wassalam om vad de hade sagt, så gjorde profeten alayhi salatu wassalam dua och att Allah azza wa jall skulle göra Medina kär till dem, mer kär till dem än Mekka. Yani, och Allah gör så att vi älskar al-Medina som Mekka eller mer än Mekka. Yani, sahaba älskade Mekka. Men gör så att vi älskar al-Medina som Mekka eller mer än Mekka. Mashallah. Och sen gjorde han också dua att Allah subhanahu wa ta'ala wasahhiha, yani, och gör oss friska. Yani, afiha anil amrad wa ja'al hawaha wa ma'aha sahihan nafi'an ghayra dar. Yani, gör så att ta bort sjukdomarna från Medina och gör så att dess luft och dess vatten är, yani, färskt och friskt och inte gör oss sjuka. Taib. Och flytta sjukdomen till Al-Juhfa. Al-Juhfa är en plats mellan Mekka och Medina. Och på den tiden bodde det judar i den här platsen. Judar som hade, yani, typ förklarat krig mot islam och Muhammad a.s. Så han gjorde dua att Allah skulle flytta febern dit istället. Och de sa subhanallah, den flyttades dit. Och som jag tror var Nawawi nämner, att det är en mu'jiza. Att folk visste att går man dit, man äter ingenting därifrån och dricker inte dess vatten. Gör du det blir du sjuk. Fram tills, yani, den tiden. Nah. Så här finner vi också många lärdomar. Från de lärdomarna som vi lär oss är, som Nawawi nämner, att man kan uppmuntra till att göra dua för muslimerna, att Allah ska göra muslimerna friska och att deras länder ska vara bra, att de ska få baraka och att man ska ta bort ondska från dem. Och han säger också Imam Nawawi här, wa hadha madhhab al-ulama kafa. Det här är alla de lärdas åsikt, att det är sunna att göra dua för muslimerna, deras länder, deras folk och deras tillstånd. Och det här är någonting väldigt vackert, att man gör dua för muslimerna och deras tillstånd. Till skillnad från vissa khawarij och sånt som, yani, har gett upp hoppet, säger med kuffar, och de gör inte dua för dem och liknande saker. Nej, vi säger Allah, Allahumma hdihim, Allah ger dem hälsa, Allah ger dem afia, Allah skyddar dem från ondska och gör våra länder säkra och så vidare. Väldigt, väldigt vackert. Och där finner man ofta, mashallah, våra ulema göra i deras dua, i khutba och liknande saker. Att man gör dua för muslimerna. Och han gjorde här också dua att Allah azza wa jalla skulle ge baraka i Medinas mudd och sa. Och det här är två mått som man använder när man mäter. Vi har det som kallas för mudd. Och det sägs att ordet mudd kommer från att man, yani, yamuddu yadayk, att man fyller sina händer. Yani, om du lägger ihop dina två händer och fyller dem med mjöl till exempel, eller dadlar. Det här är en mudd. Taib. Och fyra stycken amdad, fyra stycken mudd, det blir en sa. Och en sa är ungefär 3 kilo. Och det är det som vi ger i zakat al-fitr, eller hur? En sa med ris eller någonting sånt. Ungefär 3 kilo. Så en mudd blir ungefär, vad blir det, 750 gram. Taib. Men måtten är viktig att känna till. Så profeten Ali sallallahu alaihi wa gjorde dua att Allah azza wa jalla skulle ge baraka i Medinas mudd och sa. Taib. Och alhamdulillah, också en dua som är besvarad. Och i en annan hadith så bad han och sa att Ibrahim, din khalil, gjorde dua att du skulle ge baraka i Mekka. Och det sa och det smud och liknande. Och Allah ge oss baraka, dubbel baraka i våran mud och i våran sa i Medina. Taib. Och det här är också någonting som man upplever om man, mashallah, har levt i Medina. Att det är baraka. Du äter lite, alhamdulillah, det räcker. Du har lite pengar, alhamdulillah, det räcker. Det finns khair i Medina. Mashallah, från Allah azza wa jalls baraka fram tills idag. Ja. Nästa hadith som författaren nämner en hadith som vi nämnde i förra lektionen. Och det är hadithen om från Ibn Abbas, då profeten alaihissalam gick och besökte al-Arabi, den här beduinen. Och om profeten gick in till en sjuk person så brukade han säga la ba's tahur insha'Allah. Och då så säger den här beduinen dhaka tahurun kalla, att den här kommer inte att rena mig. Bal hiya humma tafuru aw tathuru ala shaykhin kabir tuzri'uhu al-qubur. Att det här är ingenting annat än en feber som kokar på en gammal man som kommer att ta honom till graven. Och då så sa profeten alaihissalam fa na'amu idhan. Yani, låt det då vara så. Och ni minns den här hadithen. Och här nämner författaren denna hadith under kapitlet vad man säger till den sjuka. Så en av de sakerna som man kan säga till en person som är sjuk är då att man säger la ba's tahur insha'Allah. Det är att man påminner personen om att det här, dessa sjukdomar bi'idhnillahi sudda bort våra synder. Ja. Nästa kapitel. Vad ska man svara den sjuka? Vad ska man svara den sjuka? Eller vad ska den sjuka svara? Och där berättas det från Amr ibn Sa'id, från hans far, att al-Hajjaj, yani ibn Yusuf al-Thaqafi, gick in till ibn Umar radiyallahu anhuma. Och han sa att jag var tillsammans med ibn Umar, och då så säger Hajjaj, kayfa huwa, hur mår han? Qala salihun, yani han mår bra. Och då så säger al-Hajjaj, men asabaka, vem är det som har skadat dig? Och då så säger Abdullah, asabani man amara bi hamli sila fi yawmin la yahillu fi hamlihi, yani al-Hajjaj, att han som skadat mig är han som beordrade folk att bära vapen den dagen man inte ska bära vapen, yani i dagen. Och vem var det som hade beordrat folk? Det var al-Hajjaj. طيب. Och en annan hadith, anta asabtani, det var du som skadade mig. طيب. För att de säger att han blev skjuten av en pil. Han blev skadad av en pil i foten eller någonstans här nere på benet där man är känslig. Så han var då hemma och var sjuk. Och al-Hajjaj gick och besökte honom. Och det var som då Abdullah sa, det var hans fel. Och här finner vi också deras sahabas mod. Att Hajjaj var ledaren över Hijaz. Och han var väldigt tyrannisk och orättvis. Han var blodtörstig. Men han sa ändå sanningen, du skadade mig. Du som beordrade folk att bära vapen den dagen man inte ska bära vapen. Gen på i-dagen. Man kan skada folk. Folk är trängs. Folk går överallt och folk går med sina vapen. Man kan skada folk. Det finns inget behov av att bära vapen den dagen på det här sättet. No. Nästa kapitel. Kapitlet att det är ogillat för den som besöker en sjuk person eller den som besöker att kolla runt i huset. Det är ogillat för den som besöker någon att kolla runt i huset i onödan, i dens hem som han besöker. Och där berättas det från Abdullah ibn Abi Hudayl radiyallahu anhu att Abdullah ibn Mas'ud gick in till en sjuk person för att besöka honom, och han hade med sig folk i hans sällskap. Och i huset fanns en kvinna. Så en av dem som var med på besöket började kolla på den här kvinnan. Och då så sa Abdullah till honom, low, yani om man skulle stucka dig i ögat så skulle det vara bättre för dig. Om någon skulle sticka dig i ögat så skulle det vara bättre för dig. Och Sheikh Albani nämner att den är sahih. Ja. Och det här är generellt, inte bara när man besöker en sjuk person, utan generellt när man går hem till en broder, att man inte ska kolla runt i onödan. Yani, inte kolla på vad man inte är i behov av att se, eller det som inte berör dig. Yani, inte öppna dörrar och säga, vad finns det här, vad finns det här, hur ser sovrummet ut, hur ser köket ut. Och man börjar att liksom utforska huset, yani, fysiskt eller med ögonen. Det här är ogillat, utan yani, sänk blicken och gå dit du ska gå och sen kallas igen. Så att du inte ser någonting som du inte ska se. Det här är mashallah från adab. Annars tänker personen som tar emot gäster eller tar emot besökare, att som han, alla var det här för folk, de kommer hem och de tittar ut min fru, de tittar ut hit och dit och så vidare. Ja, ni alla almostan. Det är inte alls passande. Kapitlet om att besöka den som har sjukdom i ögat. Och här nämner författaren en hadith som är daif, men Sheikh Albani nämner att yani, själva händelsen är autentisk. Att Zayd ibn Arqam berättade att han blev sjuk i ögat och att profeten alaihissalam besökte honom. Yani, den delen av hadithen är autentisk. Så att profeten alaihissalam besökte den som var sjuk i ögat. Och det är som att Bukhari med det här kapitlet tillbaka visar vissa av ulema som sa att man besöker inte folk för ögonsjukdomar eller tandvärk och liknande. Ja, det finns en sån åsikt hos vissa. Så att det är batil. En sån åsikt stämmer inte, för att profeten alltså besökte här en sahaba som hade problem med ögonen. Och sen så berättas det här från Anas radiallahu anhu att han hörde Rasulullahi alaihi salatu wassalam säga att Allah azza wa jal säger: om jag prövar min tjänare med de två saker han älskar, yani hans ögon, och han har tålamod, så kommer jag att ersätta honom med paradiset. Jag kommer att ersätta honom med att han får paradiset. Och nästa hadith är också liknande. Den berättas från Abi Umama från profeten alaihissalam att Allah azza wa jalla säger: ya bini Adam, om jag tar dina två ärade och du har tålamod, yani inda as-sadma, när du drabbas av detta, och du har ihtisab wa ihtasabta, och du förväntar dig belöning, så kommer jag inte att nöja mig med någon annan belöning än att du får paradiset. Jag kommer inte nöja mig med någon mindre belöning än Jannah. Mashallah. Och båda dessa hadither är autentiska. Så här finner vi också belöningen av att förlora synen. Att det är någonting väldigt stort. Och därför så sades det i hadithen att Allah säger: إِذَا بْتَلَيْتُهُ بِحَبِيبَتَيْ Habibatay, yani de två saker han älskar mest. För av dina kroppsdelar så är det ögonen som du älskar mest. Yani att förlora ögonen är katastrof, eller hur? Att hellre att du tappar en arm, ett ben eller någonting sånt än att du förlorar synen. Yani de två saker som han älskar mest. Så Allah Azza wa Jal säger i denna hadith Qudsi att om han prövar sin tjänare med denna prövning, att han förlorar synen. Allah tar synen från honom. Och han har sabr. Taib. Och i den andra hadithen att han har sabr inda as-sadma, när katastrofen kommer. Och det här nämnde vi också i förra lektionen, att sabr inda sadma till ula, det tålamodet som räknas, är när katastrofen drabbar. Inte att man får en motgång, du blir sjuk, tappar synen och sen börjar skrika och yani tappar tålamodet och allt möjligt. Och sen, khalas, du säger att jag får sabr efter en vecka. Nej, utan sabr kommer direkt när katastrofen drabbar. Det är det som sätter människan på test. Du förlorar någon som du älskar. Din fru, din son eller någonting. Hur reagerar du när du får informationen? Där sätts ditt tålamod på test. Och det är då man ska ha sabr. Det är då man ska ha sabr. Så har man sabr och har man ihtisab, man väntar sig belöning, så kommer Allah Azza wa Jal att ge personen paradiset. Allah kommer inte att nöja sig med att personen får någon belöning mindre än Jannah. Mashallah. Så att det är en, Allahu Akbar, en stor, stor belöning för dem som är blinda i islam. Att Allah Azza wa Jal ger dem paradiset som belöning. Om de har sabr och ihtisab. Sista kapitlet. Aina yaq'ud al-a'id. Var ska den som besöker en sjuk person sitta? Och där berättas det från Ibn Abbas radiyallahu anhuma att Rasulullah alayhi salam, då han besökte en sjuk person, brukade sitta vid hans huvud. Och han brukade säga 7 gånger: Es'alullah al-azim, rabb al-arsh al-azim, an yashfiyak. Jag ber Allah al-azim, ägaren av al-arsh al-azim att göra dig frisk. Ja. فَإِنْ كَانَ فِي أَجَلِهِ تَأَخْرٌ عُوْفِيَ مِنْ وَجِعِهِ. Så om han inte var en person som var dödssjuk så brukade han bli frisk. Ja. Så här nämns då kapitlet vart man ska sätta sig om man besöker en person som är sjuk. Och det nämns då att profeten al-Islam brukade sätta sig vid personens huvud. I denna hadith och i hadithen om den judiska pojken. Varför? För att om jag kommer och besöker min bror, han sitter där borta. Han ligger där borta på sängen. Och jag sitter här. Så blir det jobbigt för honom att kanske höra vad jag säger. Att han ska svara på mig, då måste han höja rösten. Vilket kanske är jobbigt. Så för att underlätta så mycket som möjligt så sitter jag så nära personen som möjligt. Taib. En annan färg där kan också vara det som vi nämnde förut när vi pratade om att när man gör dua så kan man lägga handen på personen som är sjuk. Man kan lägga handen på honom. Så därför sitter man också nära personen som är sjuk. Ja. Så att man gör dua för personen som då är sjuk. Och en av de dua som också här nämndes, en väldigt fin dua, är att man gör den här duan för den som är sjuk. Att man säger 7 gånger till den sjuka. As'alullah al-azim, rabb al-arsh al-azim, en yashfiak. Och det här repeterar du 7 gånger. Det här är sunna. Och det nämndes i vissa riwaya i Tirmidhi. Att om personen inte är dödssjuk så kommer Allah göra honom frisk. Ja, om det inte är döden, han kommer dö kanske. Men om det inte är döden kommer Allah att göra honom frisk om du säger denna dua. Så att den är mashallah rekommenderad att säga. Så att vi har här gått igenom flera stycken dua man kan säga. Denna dua. Också den här att man gör generell dua bi shifa. Att Allah ska göra personen frisk. Och det finns också en annan hadith. Vad är hadithen? Allahumma rabbin nas adhib al-ba's washfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yuradiru saqama. Den är också bra att säga. Så att det finns olika dua som man kan säga för personen som är frisk. Ja. Och sista hadithen för idag är en athar som berättas från Rabi' ibn Abdillah som sa att jag gick tillsammans med al-Hasan till Qatada för att besöka honom. Och vi satt vid hans huvud och vi frågade honom gärna hur han mår. Och sen så gjorde vi dua för honom och vi sa Allahumma shfi qalba, Allahumma shfi saqmahu. Och Allah gör hans hjärta frisk och Allah tar bort hans sjukdom. Yani gör honom frisk. Så att man kan göra dua bi shifa att Allah ska göra personen frisk på alla möjliga sätt. Naam. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihat.